Jag vill läsa från Matteus evangeliet, 28 kapitlet, vers 18-20. Vi hörde här inledningsvis om temat för idag, och det är ju om Guds kallelse. Egentligen är det hur jag finner, eller hur finner jag min kallelse? Lite mer specifikt. Men vi ska läsa från Matteus 28, 18-20 först. Och det handlar om själva grundkallelsen som gäller oss alla. Som vi alla har gemensamt. När vi tar emot Jesus Kristus till frälsning av våra liv. Då får vi en kallelse att följa Jesus och ett uppdrag att vittna om honom i den här världen. Och det är det vi läser om här. Matteus 28, 18-20. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Det är själva grundkallelsen. Det gemensamma uppdraget vi har fått. Att följa Jesus, men också gå ut och predika budskapet om honom och göra alla folk till lärjungar. Men sen är det så att vi, var och en, har också en specifik kallelse, ett uppdrag i Guds rike. Och jag vill läsa från Efesierbrevet 2:10 där. Och utgå från den versen lite grann där. Det står så här, och det är Paulus som skriver det här, Efesierbrevet 2:10. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Herre, välsigna ditt ord på våra hjärtan idag och hjälp mig när jag ska predika här. Och tack att du ska få beröra människors hjärtan. Jag ber om din hjälp, din heliga andes hjälp. I Jesu namn. Gud har bestämt oss från början till att utföra goda gärningar. Gud har tänkt någonting speciellt med dig och något speciellt med mig. Han har gett oss gåvor. Han har gett oss talanger. Han lägger ner en längtan i våra hjärtan. Han har skapat våra personlighet efter sin vilja. Det är fantastiskt detta. Var och en av oss är unik. Men tillsammans så blir det en helhet som kompletterar. Så Gud har ett uppdrag specifikt för var och en av oss. Men allt samverkar. Alltså tillsammans. Men samtidigt har vi ett specifikt uppdrag. Och han har utrustat oss. Och han har skickliggjort oss för detta uppdrag. Var och en av oss är helt unik. Det finns 5 frågor jag tänkte utgå ifrån som man kan ställa. Man kanske kan ställa fler också. Jag tycker det är en bra grund här för att man ska förstå det här med kallelsen på lite bättre sätt. Angående 5 frågor angående min livsuppgift. För det är var och en av oss funderar ju på, vad är min livsuppgift? Vad är mitt uppdrag? Vad är min kallelse i livet? Och det här konceptet är med de här frågorna, så ska jag utgå lite grann från det och utveckla det lite grann. Men det är ett koncept som är framtaget av en församling i USA som heter Saddleback Church. De använder mycket det konceptet för att hjälpa människor att förstå sin kallelse och sitt uppdrag. Det första, helt kort, vi ska titta på, det har vi varit inne på en del söndagar tidigare här i predikan, och det handlar om de andliga gåvorna. Vilka andliga gåvor har Gud gett mig? Det är viktigt att förstå. Vilka andliga gåvor har Gud gett mig? Och i första Korinthierbrevet 12:1 så läser vi följande. Också Paulus som skriver här. I fråga om de andliga gåvorna, bröder, vill jag också att ni ska ha kunskap. Det är väldigt viktigt att ha kunskap om de andliga gåvorna. Och också förstå vilka gåvor som jag har fått. Det finns en mångfald av andliga gåvor. När vi läser Bibeln finns det väldigt många olika. Och jag skulle vilja påstå att gåvor när man läser i Bibeln, de framträder i samband med att jag blir fylld av den heliga ande. Då liksom de blommar ut. Det finns gåvor som jag får uppleva i samband med när jag blir fylld av den heliga ande, som inte alls har någonting med min personlighet att göra egentligen, utan det är när jag blir fylld av anden så börjar jag fungera i de här gåvorna. En gåva som vi kanske många tänker på, i alla fall när vi är med i en karismatisk församling eller pingstförsamling, det är ju tungomålstalet, som är ett bönespråk som bygger upp den andliga inre människan. Tungomålstal är en gåva som är viktig. Förbön för sjuka är också en gåva. Det är ju den heliga ande som verkar genom mig. Jag får vara en kanal för Gud på ett speciellt sätt. Och så får jag be för människor till helande. Det är ju inte mina egna förmågor, utan det är ju den helige ande som verkar genom mig. Och alla kan be för sjuka. Alla som tror på Jesus kan be för sjuka. Men vissa människor verkar Gud ha gett på ett speciellt sätt, ett uppdrag eller en gåva att be för sjuka. Och det är viktigt att jag upptäcker det. Vad fungerar jag? Vad har Gud lagt ner för gåvor i mitt liv? Profetisk gåva är en annan gåva som Bibeln talar om, som är oerhört viktig. Den omnämns till och med som den viktigaste gåvan. Det kan också finnas gåvor som ligger i min personlighet. Men jag nämnde nu exemplen. Det har egentligen inte med personlighet alls att göra. Men det kan finnas gåvor som ligger latent där också. Men som får blomma ut i samband med att en helig ande uppfyller mitt liv. Till exempel evangelistgåvan. Det här att nå nya människor. Jag kanske har en naturlig förmåga att tränga innanför skalet på människor. Jag har en naturlig förmåga att skapa kontakter med människor. Men när jag blir fylld med den heliga ande, då blommar den här gåvan ut och det blir en evangelistgåva. Alltså jag får lätt att vittna och berätta om Jesus för andra människor. Gåvan att visa barmhärtighet är en annan gåva. Jag kanske har det också latent. Att jag känner mycket för människor som har det svårt och som hamnat fel i livet eller kämpa på olika sätt. Och det finns där hos mig. Men när jag får uppleva Jesus till frälsning och bli fylld av anden, då får det bli en gåva som jag får använda i Guds rike. Det är lika med att det här med att tjäna varandra, som också Bibeln talar om, en gåva. Jag kan få tjäna med glädje. Det är inte att vara en dörrmatta eller att människor utnyttjar mig på olika sätt. För att jag är för snäll och så. Det är inte det handlar om. Utan jag får betjäna andra med glädje. Och jag gör det för att jag älskar Jesus och jag älskar mina medmänniskor. 14 kapitlet i första Korinthierbrevet vers 1 så står det så här. Första Korinthierbrevet 14:1. Sträva efter kärleken. Men sök också vinna de andliga gåvorna. Helst gåvan att profetera. Det kom det som jag nämnde innan om profetians gåva som är oerhört viktig. Men vi ska söka vinna de andliga gåvorna. Det är viktigt att vara ivrig att upptäcka de gåvor eller försöka upptäcka de gåvor Gud har lagt ner i våra liv. Och gåvorna kan vara gömda. De kan vara oupptäckta och de kan också vara oanvända tyvärr i mitt liv. Men Gud vill att gåvorna ska blomma ut och vi ska använda dem. Men gåvorna är viktiga att förstå för att upptäcka min kallelse i Guds rike. Det andra jag vill nämna som är också viktigt för att hitta min plats, det är min passion. Vad brinner jag för något? Vad är det jag brinner för i livet? Det är också en ledstjärna för att hitta rätt vad Gud vill använda mig till. Och det finns ett klart samband mellan det här med gåvor som vi var inne på och det här med passionen, vad jag brinner för i mitt hjärta. Men de är inte identiska med varandra. Det är också väldigt viktigt att förstå. Till exempel, om jag tar några exempel från hur vi jobbar med i församlingen. Till exempel så kan jag brinna för att barnen ska få höra om Jesus. Vi har ju någonting som vi kallar många gånger i våra kyrkor. Tidigare kallade vi det för söndagsskolan. Nu har det lite olika namn i olika sammanhang. Men man jobbar med barnen i kyrkan och speciella samlingar för dem. Och jag kanske brinner för det här. Det är någonting jag längtar efter att göra. Jag vill se att barnen ska få höra talas om Jesus och lära sig om vad kristen tro är. Men det är inte helt säkert att jag är en ledare för det arbetet för den skull. Eller att jag fungerar bra som ledare. Det är inte säkert. Jag kanske har svårt att tala till barn. Eller svårt att fånga barnens intresse och sådär. Och jag kanske inte har de här ledaregenskaperna heller. Det kan vara så. Men jag kan ändå få vara med på andra sätt. Jag kanske kan ordna med fika. Jag kanske kan ta bilen och hämta barn till söndagsskolan eller till barnarbetet. Och hjälpa till på olika sätt. Jag tror ni förstår lite grann vad jag vill komma just när det gäller passion och gåvor. Att det hör ihop, det är ett samband, men det är inte exakt samma sak. Så det är också viktigt att förstå det här. Vad brinner jag för? Men i samband med det också förstå vad jag har för gåva eller gåvor. Det finns en berättelse som jag läste. Den finns med i Alfa-boken. Alfa-kurser är någonting som vi har i kyrkorna ibland för människor som är intresserade av kristen tro. Och i själva den läroboken, eller ledarhandboken, så finns det en berättelse som är ett fint exempel. Det här hände för väldigt, väldigt länge sedan. Men det här illustrerar det jag försökt säga här. Det fanns en man som hette Albert McMackin. Och det här var på 1930-talet, det var väldigt länge sedan. Han bodde i USA och han brann väldigt mycket för ungdomar. Att ungdomar skulle få komma till kyrkan och höra berättas om Jesus. Lite äldre ungdomar, det var inte barn utan tonåringar. Och han hade en gammal lastbil och han körde med den och så hämtade han ungdomarna. Han fyllde flaket med unga grabbar främst. Och så körde han dem till kyrkan. För han kände en nöd för de här människorna. Han ville att de skulle få höra talas om vem Jesus var. Han predikade inte själv. Och han kanske inte pratade så mycket med dem heller. Han kände att det funkar inte riktigt för han. Men att hämta dem på lastbilen. Det kunde han göra. Han hade ju en lastbil också. Så det var ju väldigt praktiskt. Och så hade han den här passionen för de här människorna. Och han gjorde det troget. Och en ung man som han brukade vara med, som kanske inte han trodde så mycket på skulle bli någonting så. Men han var med ändå oftast på lastbilsflaket och åkte med på de här mötena. Det var en man som kom att betyda oerhört mycket för kristenheten tillbaks på 1900-talet. Och det var Billy Graham. Och han tog emot Jesus och upplevde frälsning i samband med de här en möteskampanj 1934. Då den här mannen hämtade honom med lastbilen. Och han är ju en av dem som har predikat för mest människor genom världshistorien. I verkligheten haft stora kampanjer och en världskänd evangelist. Eller var en världskänd evangelist. Bara för att en berättelse som illustrerar det här. Ibland brukar man tala om att man är i sitt flöde eller i sitt flow, för att vara lite riktigt modern på engelska. Ett flöde. Och man upplever att wow, i den här situationen, i det här sammanhanget, det fungerar jag som bäst. Och jag tror du har en sån känsla, du kan tänka dig in i: här fungerar jag som allra bäst. Och jag kan också göra det att här trivs jag som allra mest. Man skulle kunna säga så här. Att flöde, när man är i sitt flöde eller sitt flow i sitt liv. Det är de bästa stunderna i livet. När vi är fullständigt uppslukade av en uppgift. Som är väldigt utmanande och väldigt svår. Men den stämmer ändå väl överens med vår främsta kompetens. Vi känner att wow, det funkar. jag kan hantera det här och det bär verkligen frukt det jag gör. Det blir någonting bra. Det är utmanande och tufft, men det går framåt. Och det, i den situationen, då lever man verkligen upp och då känner man, wow, vad bra, vad härligt. Man skulle kunna ta mycket exempel på det. I Bibeln kan vi läsa om olika personer som, vad man förstår i alla fall, var i sitt flöde när de gjorde sina uppgifter. Det står om en man i Andra Moseboken kapitel 31, det är ganska intressant, som heter Bezalel. Det står att han var fylld av Guds ande, står det. Redan där tidigt i Gamla Testamentet står det om människor som var fyllda av Guds ande. Men vad var han fylld av Guds ande för att göra? Var det för att predika? Var det för att undervisa? Var det att be för människor? Nej, det står inte det. Kanske han gjorde det också. Nej, det stod att han snidade i trä och även gjorde smycken i guld och silver och koppar. Och så här. Han jobbade praktiskt med sina händer. Han var fylld av Guds ande. Och han kände nog att han var i sitt flöde när han fick jobba med sina händer. Och jag tänker på Adam i trädgården i Edens lustgård. Adam och Eva. Han var säkert i sitt flöde när han skötte om trädgården, paradisets lustgård. David, kung David, han spelade harpa. Han var i sitt flöde. Han kände wow. Och det står ju berättas att han spelade för kung Saul som hamnade i tunga depressioner. Och när David spelade, då lugnade sig Saul. Hans sinne blev stilla. Och det var därför att David verkligen hade en gåva i det här. Han var i sitt flöde när han spelade harpa. Simson, den här mannen som hade långt hår, det står om i domarboken, som var så stark som Gud använde. Han var i sitt flöde när han använde sin styrka. Profeten Daniel, han var med i regeringen och ledde den och gav visa råd till kungarna. Paulus, när han skrev fantastiska brev i Nya Testamentet, han var i sitt flöde. Det var bara några exempel. Men jag tror att överlåter man sig till Gud och förstår sina gåvor, men också gör det man har passion för, det man brinner för, då hamnar man i en situation där man känner att jag är i ett flow, jag är i ett flöde. Och det fungerar verkligen det jag gör. Det här med att hitta sin passion, det hjälper mig att hitta mina gåvor. Och det är viktigt det här att vi ser ett samband mellan detta. Ibland kan man tro att Gud vill tvärt emot egentligen mot det jag vill och det jag längtar efter. Har du tänkt den tanken någon gång? Gud, han vill inte att det ska vara roligt eller trevligt, utan det ska vara tungt och jobbigt det han kallar mig till. Så har många av oss tänkt, det är jag övertygad om. Men jag tror Gud lägger ner en glädje i våra hjärtan när vi gör det han vill. En längtan. Och jag tror att man kan utgå från det. Att Gud, det Gud vill med mitt liv, det jag längtar efter, det jag finner en glädje i. Det är inte alltid att det är lätt. Många gånger kan det vara väldigt tufft, det uppdrag Gud kallar oss in i. Men det jag brinner för, det jag längtar efter, det tror jag oftast det är Guds vilja för mitt liv. Det tredje jag vill att vi ska titta på, det hör ihop med det jag redan har varit inne på här med att vara i sitt flöde. Det är just det här, vad är jag duktig på för någonting? Vad är jag bra på att göra? Vi har tittat på gåvorna, vi har tittat på min passion, vad jag brinner för. Men också, vad är jag duktig på? Och det handlar ofta om medfödda gåvor, om medfödda talanger. Mina kompetenser. Det är inte säkert att det alltid är samma sak som min passion. Det är inte säkert. Jag kan vara duktig på till exempel administrativa uppgifter. Jag har de färdigheterna. Sång och musik. Andra gåvor. Att dirigera. Ta personlig kontakt med människor. Konstnärskap. Matlagning. Mekaniker. teknik och data och så vidare och så vidare. Listan skulle kunna göras väldigt lång. Men det är saker jag är duktig på. Och det är viktigt att förstå det, att Gud vill använda mig i det som jag är bra på att göra. Det är ju väldigt enkelt egentligen och egentligen väldigt självklart. Men ibland kanske vi tänker det inte tillräckligt andligt och sådär. Men i Guds ögon så är det oerhört viktigt att jag ställer mig till hans förfogande och lägger mina kompetenser, mina färdigheter i hans händer. Så får han välsigna det. Så får det bli en tjänst i Guds rike. Men det är väldigt viktigt att jag förstår det här och gör det. Och det har också ett samband naturligtvis med det jag brinner för. Att min passion, kompetensen och passionen, det är väldigt viktigt. Det räcker inte bara med att ha en passion om jag inte har kompetensen. Utan det är väldigt viktigt att det finns liksom ett samband där, att jag förstår det när jag går in i ett uppdrag, en uppgift i Guds rike. Det fjärde jag vill nämna, det är vilka personligheter eller personlighetsdrag har jag. Vilken personlighet eller vilket personlighetsdrag har jag? Det är också väldigt viktigt. Hur är jag som person? Det kan också hjälpa mig att förstå min kallelse, mitt uppdrag i Guds rike. Är jag väldigt framåt? Eller är jag väldigt tillbakadragen? Är jag öppen för nya saker? Ett öppet sinne naturligt? Är jag modig? Äventyrlig? Det finns många människor som har det med sig. Gillar äventyr naturligt. Är jag väldigt lojal till exempel? Det är viktigt att förstå sig själv och hur man fungerar i olika situationer. Vi är alla skapade som original och Gud vill använda oss som de han har skapat oss till. Men det är väldigt lätt att vi försöker kopiera varandra och titta på honom eller titta på henne. Om man vill bli som den och den, och då är det lätt att man blir missmodig. Men det är viktigt att förstå vad jag har för personlighet och för temperament som Gud vill använda. Sen behöver vi överlåta det i Guds händer naturligtvis, och han behöver också förvandla oss, forma oss och arbeta med oss. Naturligtvis är det så. Men han använder våra personligheter och våra temperament som han har skapat oss till. Se till exempel Jesu lärjungar. Petrus, han var väldigt ivrig. Ett sangviniskt temperament. Han var väldigt upp, han var väldigt ner. Han brann till och så verkar det som han talar bland annat om att han aldrig skulle överge Jesus, och strax efter förnekar han Jesus 3 gånger innan korsfästelsen. Johannes och hans bror Jakob, de kallades för åskans söner för de var så temperamentsfulla. Stark temperament. Men Gud använde dem som de var. Men han fick naturligtvis forma dem och förvandla dem. Men han tog inte bort det där starka temperamentet. Andreas, Simon Petrus bror. Han kallas ju ofta för Simon Petrus broder. Han verkar vara lite grann i skymundan. Lite tillbakadragen och i skuggan av sin bror. Thomas, han var eftertänksam och det talas ju om att han tvivlade också när Jesus hade uppstått från de döda. Men han blev en överlåten lärjunge och också blev en martyr för tron. Alltså han dog för tron på Jesus Kristus. Etcetera, etcetera. Lärjungarna var olika, en mångfald av olika temperament och personligheter. Aposteln Paulus som senare också trädde fram på arenan. Han var stark och han var dominant och Gud använde honom på grund av detta. För hade han varit en mer tillbakadragen person och försiktig person, då skulle han aldrig bli den aposteln han blev. Men Gud välsignade honom och fyllde honom med sin heliga ande. Och så använde han det temperamentet och den personligheten som redan naturligt fanns där hos Paulus. Han var hade ett koleriskt temperament. En väldigt stark ledare. Men han hade med säkerhet människor som var mycket mer försiktiga och balanserade upp honom i sitt team runt omkring sig. Det vet vi att han hade. Och han behövde det också. För annars kunde det kanske bli väldigt ensidigt om han bara fick köra på som han ville. Gud gör någonting samtidigt i våra liv. Han förvandlar oss, men förändrar inte vår grundläggande personlighet. Synd och misslyckande, det vill han förvandla oss ifrån. Och det vill han hjälpa oss att klippa banden till sånt som har varit tillbaks i historien. Men han kan använda oss även, och även använda det som har varit i det förgångna. Han vill befria oss från det som är negativt och destruktivt. Men själva arvsmassan i våra liv gör han inte våld på. Vi behöver överlåta vår personlighet i Guds händer för att vi ska få bli till välsignelse i hans rike. Och det femte och sista jag vill nämna, det är: vilka erfarenheter har jag fått med mig genom livet? Det kan också hjälpa mig att förstå Guds kallelse med mitt liv. Upplevelser tillbaks i tiden har format mig till den jag är idag. Gud både vill och kan använda det jag varit med om för att välsigna andra. Både positiva saker men också negativa saker. Det är faktiskt så. Även de svåra sakerna och de tuffa erfarenheterna jag har i det förgångna kan Gud använda i förtjänst i sitt rike. Även stora misslyckanden. Paulus aposteln, han säger så här, att han kastade det som det förflutna på sophögen, säger han. Men det var inte på grund av att han inte kunde använda det han hade levt i tidigare. Det var väldigt mycket kunskap och studier och så vidare han talar om. Att han verkligen var någonting inom den judiska religionen så. Men det han kastade på sophögen, det var att han berömde sig själv på grund av sin kunskap. Han menade att han kunde på något vis behaga Gud genom sin kunskap och sin duktighet. Det är det han kastade på sophögen. Men erfarenheterna och det han hade lärt sig tidigare, det tar han med sig in i sin tjänst i Guds rike. Och Gud välsignar det. Gud välsignade Paulus kunskap på ett fantastiskt sätt. Så Gud använde hans förflutna. Men vi måste förstå att det är bara genom Jesus vi kan bli frälsta. Det är bara genom hans nåd vi kan bli räddade. Vi kan inte berömma oss av någonting. Men Gud kan använda vårt förflutna, det som har varit. Apostlagärningarna 4:31 står det så här: när de hade slutat be skakade marken där de var samlade, och alla fylldes av den helige ande och förkunnade frimodigt Guds ord. Det var de första lärjungarna där, de första kristna det handlade om. Bönen och den helige ande. Allt det här som vi har talat om idag behöver genomsyras av bön och den helige ande. Då blir det inte bara teori eller psykologi, utan det blir ande och liv. Gud följer en ordning, jag är övertygad om det. Det vi har gått igenom nu, det är viktigt för att hjälpa oss att hitta rätt i livet. Att hitta vår kallelse, vad Gud vill med oss. För Gud är ordningens Gud. Men, det är det som är så spännande, ibland överraskar han oss totalt. Vi kan aldrig stänga inne Gud eller styra honom. Vi kan aldrig tänka så att nu vet jag hur Gud fungerar. Nu vet jag exakt vad Gud kommer att göra. Utan Gud är också överraskningarnas Gud samtidigt. Det gör att det blir så oerhört spännande att följa Jesus. Kallelsen som vi får följa, den är inte statisk. Det här att vi ska lära av att bli formade till Jesu lärjungar och gå ut och göra alla folk till lärjungar, den förändras aldrig. Det är liksom en grund i den kristna tron. Men min personliga kallelse och uppdrag, det är inte statiskt. Det kan förändras på grund av våra olika livserfarenheter i livet. När jag är ung kan det se ut på ett sätt, men det kan förändras sakta men säkert när jag blir äldre. Det är faktiskt så. Det är många som har erfarenhet av det. Det är därför det är så oerhört spännande att följa Jesus och gå i hans fotspår. Förvänta dig underverk när du säger ja till Gud. När du säger ja till Jesus och vill följa honom. Så välkommen att upptäcka vad han har för plan med ditt liv. Gud välsigne dig. Tack Jesus för ditt ord, ditt levande ord. Tack att du vill lära oss och undervisa oss vad du vill med våra liv, Herre. Du ser att vi är i olika livssituationer, vi är i olika åldrar, Herre. Och tack att du möter oss precis där vi är, Herre. Tack att vi ska förstå vad du vill med våra liv, Herre. Vilka gåvor du har lagt ner, Herre. Hjälp oss, Gud. Herre, tack att vi får brinna för lite olika saker, Herre. Och hjälp oss att hitta vår uppgift, Herre. Precis vad du har tänkt med oss var och en. Vi ber om det, Gud. Herre, tack att du vill hjälpa oss att förstå vad vi är bra på att göra, Herre. Tack att du vill hjälpa oss, Gud, att komma in i den uppgiften där vi verkligen får fungera. Där vi får hitta vårt flöde, vår glädje, Herre. Det ber vi om, Jesus. Åh, Herre. Jesus Kristus, vi tackar dig för det. Hjälp oss att förstå vad vi har för personlighet också, Herre. Hjälp oss att inte titta oss omkring för mycket på varandra. Utan hjälp oss att förstå att du har skapat oss var och en unikt, Herre. Att du vill använda oss precis som vi är i vår personlighet, Herre. Tack att du har skapat oss till din avbild, Herre. Men att vi är olika samtidigt. Vi tackar dig för det, Gud. Och hjälp oss att förstå det och se det, Herre. Vi ber också att du ska hjälpa oss att använda våra erfarenheter, Herre. Både positiva och negativa, Herre. Tack att du kan förvandla det som har varit mörker, det som har varit negativt. Kan du förvandla till någonting som kan användas i ditt rike, Herre. Vi tackar dig för det, Gud. Tack att vi kan få vara med och välsigna människor som har gått igenom samma sak som vi, Herre. Vi tackar dig för det, Gud. Tack att vi får lägga hela våra liv i dina händer, Herre. Vi prisar dig för dig, Jesus. Tack att du välsignar var och en som är med i den här gudstjänsten nu, Herre. I Jesu namn. Amen.